Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
På det stora hela så har jag kommit fram till att jag är okej med att göra fel, jag har nära till att be om ursäkt, och det är så få tillfällen där det blir så det är värt det.
Om du har lyssnat på Värvet under de dryga 6 år jag har hållit på med det här, ja, då vet du kanske att jag är djupt fascinerad av sökande. Och det ska vi verkligen dyka ner i dagens intervju med Navid Modiri. Född 1983 i Iran, uppvuxen i Göteborg. Han blev känd som programledare på P3 till exempel i Frank och SVT till exempel i Filmkrönikan för sådär 10-15 år sedan. Sen dess har han dykt upp i mitt medvetande med ojämna mellanrum som bloggare med det omåttligt uppskattade projektet 365 saker du kan göra. Som musiker, mest uppmärksammat på den fronten, är nog Navid Modiri och gudarna. Som uppskattad föreläsare och debattör och som författare. Förra året kom boken Hej syster ut, ett slags öppet brev till en flyktingkvinna han träffat på Malmö centralstation. Navid är också känd för att ha spelat golf med Jimmy Åkesson. Bakgrunden där är att Sverigedemokraterna var med i Musikhjälpen och auktionerade ut en golfrunda med partiledaren. Idag har Navid Modiri podcasten Björn och Navid. Han driver också flera andra projekt som Samtalsaktivisterna och samlar pengar till en ny podcast i samma anda. Men den berättar jag om efter det här, Värvet avsnitt 322. Och innan vi drar igång ska jag också säga att Vipassana Retreat, som vi nämner strax, är ett slags meditationsläger där man är tyst och, ja, jag har inte gjort det själv, men det verkar grymt i alla fall. Avsnittet produceras av Clara Wallin och publiceras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och det här är Navid Modiri. Varsågoda.
Hur är läget?
Läget är ganska gött. Jag har fått sova bra. Jag gjorde min morgonrutin. Jag har uppmärksammat på sistone, det har jag väl delvis alltid vetat, att jag mår väldigt bra av struktur och rutiner. Och små, små skalman-inslag i min dag gör mig väldigt gott. Så jag gjorde min lilla yoga-ritual i morse, lyssnade på musik när jag klädde på mig, jag har ätit bra, sovit bra. Då blir jag en bättre människa för mig själv.
Mm. En grej som jag tycker är otydlig med dig, det är var fan du bor någonstans.
En grej? Ja. Vad fint. Ja. Jag bor i Malmö.
Ja, det gör det. Sen hur länge då?
Sen 5 år tillbaka. Sen jag bott i Skåne sen 7-8 år tillbaka.
Vad förde dig till Skåne?
Min dåvarande flickvän. Vi bodde i Göteborg när vår dotter föddes. Och sen så flyttade vi ner och köpte hus. Och sen så separerade vi och jag flyttade ifrån huset vid havet i den lilla orten Lomma till Malmö.
Okay.
Och där har jag bott sen dess.
Jag fattar. Och du har någon slags varannan vecka tillvaro där?
Nej, men vi kör lite oregelbundet. Inte en hel vecka emellan, utan 2 dagar, 3 dagar, 1 dag, 4 dagar, för att det inte ska gå så lång tid emellan att vi har en. Och så har vi en väldigt fin och respektfull och kärleksfull relation sinsemellan. Så det funkar väldigt bra.
Ja, vad bra. Mm. Hur gör man en separation harmonisk?
Oj, jag vet inte. Jag tänker direkt att det är ett väldigt känsligt område för väldigt många och att jag inte vill sitta och vara någon slags rådgivare i det. Det jag upplever hände först var att det var rätt mycket sorg och smärta. Jag var den som lämnade. Och det var skitjobbigt. Och sen så var det någonting som sakta steg upp mot ytan och visade sig vara någonting kärleksfullt och ömsesidigt respektfullt. Och sen har vi byggt på det. Vi investerar ganska mycket i vår relation. Jag känner mig ganska stolt över det.
Ja, det förstår jag. Mm. Nu är du då lite fast i Skåne, men vill du bo där?
Just nu känns det gött. Sen framöver vet jag inte. Jag är rätt mycket i Stockholm, jag reser en del. Det vore spännande att utforska i ett senare skede av livet vad jag kan göra då, eller vad vi kan göra då. Mm. Just nu trivs jag bra i Malmö, och det funkar.
Men du har en ny relation, utan barn.
Mm. Precis.
Ja, då har vi rätt ut det. Vi sitter här, det är våren 2018. Hur ser dina dagar ut?
Jag kliver upp relativt tidigt, 6:30. Gör min yoga. Sen så fixar vi frukost och har en ganska ofta stillsam morgonrutin med mycket tända ljus och lite lugn musik för att värva ner dagen liksom. Mm. Och sen så kanske jag kör Sigrid i skolan. Och sen så går jag antingen och sätter mig på mitt kontor och skriver, eller så kanske jag ska ta ett flyg eller tåg iväg och göra en föreläsning.
Hur mycket föreläser du?
3 gånger i månaden ungefär.
Okay.
Det har blivit mycket mindre, eller jag har valt att göra det mycket mindre nu. Jag är inte så intresserad av att föreläsa mycket för sakens skull, utan trivs bra med en stillsammare vardag just nu. Och sen så jobba, komma hem ganska. Jag jobbar sällan över. Kommer hem vid 5. Och sen så laga middag. Lägga Sigrid. Och sen så, jag menar, jag kommer i säng ganska tidigt också. Mm. Just nu, som jag tror gör att jag är på en ganska bra plats, är att jag har ett ganska lågmält och stillsamt vardagsliv och tydliga rutiner. Och märker att jag mår väldigt bra av det.
Håller du med om att det finns en skillnad mellan att förlåta någon och att tycka att det de gjorde var okej?
Absolut.
Ja.
Om det de gjorde var okej, eller du tycker att det var okej, så är det inte förlåtelse.
Nej.
Förlåtelse kommer ju från någon slags omöjlighet att förlåta.
Ja, förlåtelse behövs ju bara när det är svårt att förlåta, ja.
Jag skulle säga att förlåtelse behövs bara när det är omöjligt att förlåta.
Jag tänker att vi ska prata lite om din podcast.
Jag vill nog säga vår podcast.
Ja, precis, din och Björns. Mm. Absolut. Hur kom det sig att du startade podd? Ni startade podd, förlåt.
Det var faktiskt ett förslag som kom från en tredje person, Amanda Pessikan, som kom till mig och sa: du, jag har lyssnat eller sett dig lite här och var. Det vore spännande att se om jag kan hjälpa dig att göra någonting. Kanske poddliknande eller tv-format. Och så satt vi och tog en fika. Hon var väldigt generös och nyfiken och provtänkande. Och sen så började vi prata och så sa hon: om du skulle vilja göra någonting med någon annan, vem skulle det vara? Och Björn och jag har känt varandra i några år och sagt att det vore kul att göra någonting tillsammans. Och jag är i ett skede där jag tycker det är roligare att göra saker ihop än att göra det ensam. Jag har gjort mycket själv. Och då sa jag det att, ja men, det vore fett att göra någonting med Björn. Och så sa hon, ja men en podd till exempel. Så där födde hon den, eller kanske dolade fram den idén. Mm. Och så började vi med henne med som producent och sen så klev hon av och så har vi fortsatt. Så det började så. Och sen så är ju både jag och Björn vana vid att prata och prata inför publik. Det är inte främmande att sitta och provprata och tänka tillsammans med andra.
Ni känner varandra från föreläsningssvängen.
Jag såg honom föreläsa i Lund och så tänkte jag, det här känner jag igen. Och så kom jag på att jag hade lyssnat på hans sommarprat och att jag uppskattade det. Så efteråt så gick jag fram lite sådär genant och lite småskruvat. Eller jag skruvade lite på mig, märkte jag, för att jag var lite obekväm. För att jag hade en stark känsla och så sa jag bara som det var. Så jag sa till honom, efter att alla de här fansen hade liksom köat fram och fått kramar och allt möjligt, frågat efter visdomsord och liknande projiceringar, så sa jag: du, okej, okay, så här är det, jag tror vi ska bli kompisar. Mm. Och han blev lite tagen, så okej, okay, ja. Och så blev vi det. Och det finns någonting lite genant i att säga så i vuxen ålder, speciellt kanske till en annan man. Så vi började bara hänga och gillade det.
Vem är Björn då, för de som inte har koll på honom?
Björn var den här duktiga, ambitiösa överklasskillen som gick på Handels och blev en av Agas yngsta ekonomichefer runt 25, hade Ferrari och liksom klev upp varje morgon med slipsen hårt knuten och såg sig själv i spegeln och sa: nu kör vi. Mm. Och sen så en dag så gick det inte att kliva upp. Och han kände att det här funkar inte för mig, det här är inte alls det jag vill göra. Och då hade han hört talas om meditation och buddhism och läst lite böcker och kände att, men det här lockar mig, det finns någonting mer meningsfullt i den här källan och jag skulle vilja ta min lilla kåpa och smaka lite i alla fall ur det vattnet. Så han drog iväg, rakade av sig håret, blev skogsmunk utifrån den traditionen inom buddhismen. Och så var han det i Thailand och i England i 16 år. Och så liknande, mitt i en meditation i klostret där i England tror jag det var, så insåg han att ja, och nu är nog det här kapitlet slut. Mm. Nu ska jag tydligen tillbaka. Och då kom han tillbaka till Sverige och var kanske 45, gick in på Arbetsförmedlingen och sa hej. Och de sa: hej, du har ett hål här på 17 år, vad fan har du gjort? Och så berättade han, och det var inte riktigt inom Arbetsförmedlingens kriterier för vad du kan lägga på ditt CV. Så han hamnade i en ganska djup förvirring och depression. Och sen har han använt sig av det han lärde sig som munk och meditationslärare för att egentligen inspirera och utbilda både privatpersoner och företag och varit inne i näringslivet och delat med sig av sina idéer om tillit, om att lyssna inåt, om det mjukare ledarskapet, om meditation och vad vi kallar för mindfulness, lite slarvigt ibland. Så det gjorde han som föreläsare också. Det var så jag såg honom första gången.
Vad ger han dig då?
Jag har upptäckt att Björn besitter en hel del intelligens som jag tidigare inte har tränat så mycket på. Att det finns en viss känslomässig självkännedom, en intuitiv intelligens och en mer lågmäld energi som jag inte tagit del av lika mycket. Och Jag ser honom som en god vän. Vi är båda lika nippriga och knäppa och delar väldigt mycket humor och gillar Monty Python och serietidningar och sitta och tramsa. Och vi har en fallenhet båda för det långsamma existentiella mellanmänskliga samtalet. Så jag har haft lite den här känslan av att få en storebror och en positiv och trygg äldre manlig gestalt i mitt liv. Och det har påverkat mig åt det hållet också, tror jag.
När jag lyssnar på intervjuer med dig och hör dig prata så tycker jag att det känns som att ditt sociala nät måste vara bland det största i Sverige. Mm. Eller? Är det så?
Kanske.
Ja, men det är så här,
ganska blandat, tror jag.
För att nu har jag lyssnat på så många intervjuer med dig så att då tänker jag så här, ja, men nu kommer han ju berätta, du nämner en vän. Och då tänker jag, så här, ja, men det måste ju vara den där från den där andra intervjun. Nej, det är alltid en ny. Mm. Hur kan du ha så många vänner?
Jag gillar människor. Jag är nyfiken, tror jag. Jag tror att det är, du vet, ofta när man får frågan, vem är du? Så ogillar jag att svara med vad jag gör eller med någon titel. Men jag brukar ofta prata om hur mycket jag drivs av lust och nyfikenhet. Och det finns den här känslan av att det finns någonting mer. Jag vill liksom så här krafsa bort det där ytliga och komma in under ytan eller bakom skynket. Det finns något hack på något sätt i livet eller i att vara människa eller att vara någon form av kolbaserad varelse i universum. Jag vet inte, men det är någonting där bakom som jag vill komma åt. Och jag märker att för varje människa jag träffar så finns det någon liten pusselbit. Och det driver mig till att vilja träffa en massa nya spännande människor. Och det finns så sjukt många spännande människor. Det vet ju du, liksom, ja. Antar jag.
Ja, herregud. Mm. Som i början fick ofta frågan så här, men är du inte rädd att gästerna ska ta slut? Ja. Så bara, nej. Nej. Ju mer man gräver också, desto mer hittar man ju.
Absolut.
Även i sig själv.
Mm. Definitivt.
Fint. Ja. Jag fick ett mejl av en kille som var så jävla spännande som jag tänkte att jag skulle ta upp med dig apropå den här frågan om vem du är. Av en kille som jag tror att jag kan namnge utan att han skäms för mycket. Han heter Ludvig Nylin och det var så fint det här mejlet. För han skrev så här, har du läst boken The Unethered Soul, The Journey Beyond Yourself av Michael A. Singer? Och svaret var nej, det hade jag inte gjort. Mm. Har du gjort det?
Nej.
Nej. Och då har han liksom plåtat av ett avsnitt i boken som han tyckte var spännande. Eftersom jag med Johanna Söderberg i First Aid Kit vi diskuterade just det här. Mm. Vem är du? Och att människor tenderar att svara vad de gör. Och då skriver Michael A. Singer så här. Att i den klassiska västernkulturen så om någon frågar dig, vem är du? Då säger man ofta sitt namn. Som om det skulle säga någonting om vem man är. Och så fortsätter han och så säger han så här, ja men är det verkligen det du är, en samling bokstäver? Mm. Nej, det är man ju inte. Så då säger man så här, nej det är bara ett namn folk kallar mig. Jag är Frank Smiths fru.
Just det.
Jaha, är det vem du är? Och sen så håller han på så här och drar i det och drar i det och liksom... Till slut så är det ju... Ja, och den här frågan måste man ställa sig varje dag, menar författaren. Mm. Vem är jag? Mm. Så vem är du?
Det som dyker upp och som jag ofta graviterar mot är just nyfikenhet och lekfullhet. Och en vilja att connecta med människor. Det tror jag nästan är starkast. Att vilja bli förstådd och förstå. Den tror jag är starkast i mig. Mm. Och det handlar inte bara om idéer eller filosofiska djup, men också att hitta skärvor av mig själv i andra. Att hitta skärvor av dem i mig.
Men då tror jag att om du hade svarat så här till den här Michael A. Singer så hade han sagt så här, ja, men så du är en samling egenskaper, du är nyfikenhet och så här, men är du nyfiken hela tiden?
Mm.
För det är du ju inte.
Nej.
Och om du då inte är nyfiken, är du inte dig själv då?
Just det, den är bra.
Ja.
Just det. Om jag inte är nyfiken, är jag inte då mig själv. Om jag inte är lekfull, är jag inte mig själv. Om jag inte vill connecta med alla, är jag inte mig själv. Och då börjar jag ju direkt rada upp polariteter mot de egenskaperna. Att ibland är jag ointresserad, trött, dämpad, sorgsen, hopplös, känner en enorm tomhet och meningslöshet. Och då kan du egentligen ställa samma fråga på de egenskaperna också.
Mm, exakt. Mm. Ja, det är ju, jag tror inte vi kommer i mål med det där. Men
nej,
det...
jag tror inte det är meningen heller. Men jag uppskattar verkligen att leka i den sandlådan.
Mm. Mm. Men du, det här taggar in i någonting som jag är jättenyfiken på med dig. För när jag läser på om dig så är det liksom... Ja, men det är så tydligt att du har sökt så jävla mycket.
Mm.
Jag tänker att du kanske liksom har sökt så mycket så att du inte alltid har mått bra i det.
Absolut. Oh ja, det kan vi ju prata om i några timmar bara det. Men det går ju alltid att analysera en person eller en händelse med olika filter. Och vi skulle kunna lägga på den här... Som man ofta ser vissa föreläsare eller vissa människor som är bra på storytelling. När de berättar om sitt liv så är det alltid... Och jag gjorde alla de här sakerna och det har lett fram till det här. Mm. Någon slags efterhandskonstruktion om det är därför det går så bra nu.
Mm.
Så det skulle vara lätt för mig att säga nu att jag har sökt mycket för att min nyfikenhet och min lekfullhet har guidat mig genom livet. Och det finns en nivå av det. Det finns också en nivå av ensamhet. Och att vilja bara komma hem. Och inte hem som till en fysisk plats, utan bara ställa ner väskan och bara andas ut. Och bara, jag behöver inte göra så mycket mer. Jag är okej. Det finns en del i mig som längtar efter känslan av att bara få vara okej. Och få vara tyst. Och få vara med ändå. Utan att jag gör saker, utan att jag säger saker, utan att jag producerar saker. En bok som har betytt väldigt mycket för mig de senaste åren, det är Johan Haris Att tysta skriket, som handlar om missbruk, för att jag har märkt av att jag har en dragning åt det hållet. Och jag är väldigt intresserad av att applicera just lågmäldhet och nykterhet och mjukhet i mitt liv, för att det gör mig gott. Och när jag läste den boken så insåg jag att det här som hela tiden... Jag har trott vart min drivkraft som har pushat mig framåt, som har gjort att jag har gjort alla de här fantastiska, roliga sakerna och fått hitta på en massa kul saker med andra människor. För det har jag fått göra och det är jag jätteglad över. Men det finns också ett mörker i det. Att inte kunna stänga av den, eller en upplevelse av att jag inte kan stänga av den. Att jag inte bara kan vara tyst ett år och bara få vara lugn eller tillfreds eller nöjd.
Utifrån ser det ju ut lite grann, om man ska vara sträng mot dig, som att du har flytt.
Oh ja, definitivt. Och jag skulle säga fly, eller kanske till och med bedöva. Och det Johan Harry pratar om är att människor som missbrukar, oavsett om det är droger, alkohol, sex, spel, pengar, jobb. Du vet, allt går att punda.
Mm.
Så är det inte för att de vill det. Det är för att bedöva det här stora hålet. Och hålet är att det är svårt att känna samhörighet med andra. Och det tycker jag. Jag tycker det är svårt. Och det kanske också det jag letar efter i andra människor när jag dras till dem. Att jag vill bara så här, hej, kan inte du bara säga att vi hänger ihop? Det skulle vara så skönt att bara känna det. Och det, ibland känner jag det. Och det är religiöst. Jag tror att det är det religion är till syvende och sist i kärnan. Att bara få hänga ihop och inte vara ensam i det här kaoset.
Men har du hittat?
Om jag har hittat?
Ja.
Absolut.
Men du är inte framme, va?
Nej, vi har hittat massa pusselbitar. Och sen, vet du fan, det kanske blir så att när jag hittar den sista pusselbiten och tittar på pusslet, så är det två gulliga kattungar eller något slags märkligt liksom svar som inte alls var det jag letade efter. Men effekterna av sökandet och letandet är ju också att jag får uppleva en massa saker. Och jag får lära mig en massa saker, jag får träffa en massa människor och åka till en massa platser och... Jag har rest mycket både inåt och utåt och varit på platser där andra sökare också flockas. Och märkt att, hej, det är inte bara jag. Och det är inte bara för det här. Jag är född i ett annat land och kommer till Sverige. Det är inte bara sökandet utifrån en etnisk eller kulturell identitet. Det finns någonting annat. Och genom att jag har sökt / flytt, så har jag också upptäckt att det gör också rätt många andra människor. Eller så försöker de låtsas som att de inte gör det. Så det ger en liten port in till andra människors hål på något sätt också.
I din bok och liksom i andra sammanhang där jag har hört det, så är det ju det här är någonting som återkommer ganska ofta, det här med mellanförskapet som du har pratat om, att du, liksom, du är inte svensk och inte 100% persisk heller.
Mm.
Men var och när har du känt dig mest hemma då?
En situation som poppar upp är ganska ofta när jag eller mina vänner bjuder in till middagar eller till häng. Och jag känner att jag är i en grupp människor där jag inte behöver bevisa något. Och det hänger ju inte bara på dem, det hänger också på mig, att jag kan välja att inkludera mig själv. Att jag kan välja att vilja vara hemma med dem. Då blir jag tyst och nöjd. Och då sitter jag i ett hörn och bara ler. Och det är de bästa middagarna jag vet. När jag bara ser runt omkring mig, det är massa kärlek i rummet och det är massa gemenskap i rummet. Jag har varit med och bjudit in till det här och jag får ta del av den här känslan. Då blir jag tyst och nöjd. Mm. Och då finns det de som inte känner mig som blir så här, hur är det? Mm. Nej, alltså det är bra. Mm. Det är jätte, jättebra.
Mm.
Ja, men du säger ingenting. Mm, exakt.
Ja. Du, jag tänker på det här med ditt sökande. Är målet lycka?
Nej, inte alls. Jag är ganska ointresserad av lycka.
Är det så?
Ja.
Varför det?
För att det är lite som ideologi. Och jag har ganska svårt för ideologier. Jag vill inte till en plats. Jag vill inte till en fixerad plats. Det är jag helt ointresserad av. Jag gillar att vara i resande och i process och fortsätta söka och upptäcka och förstå och vända upp och ner på mina världsbilder och sanningar. Plus att lycka har blivit infuserat med så mycket mani i väst. Du vet, alla de här hitta dig självböckerna och personlig utveckling och lyckolitteraturen som gör människor olyckliga.
Du har ju läst alla.
Jag har läst väldigt många. Ja. Och jag har sett att det gör människor ganska så olyckliga ofta. Mm. För då finns det en idé som du ska uppnå. Om du inte uppnår den idén så är du inte lycklig. Och då plötsligt så faller ju hela konceptet. Sen finns det några som hittar en annan ingång till det där med personlig utveckling, eller hittar ett spår som är mer mänskligt och lite paradoxalt. Så jag brukar hitta någon form av tillfredsställelse i paradoxer och motsägelser snarare. Det finns en del daoistiska koner som jag tycker mycket om. De är så här lite knäppa och lite så underfundiga.
Nu fattar jag ingenting. Vad fan är en daoistisk?
Jag kan ge ett exempel på en daoistisk kon. Alltså det är en slags ordspråk, men den är inte så moralistisk i att du ska bli en sak, utan det levereras två olika sidor och sen så blir det svårt att välja, och så just det här i icke-valet så uppstår någonting.
Mm.
En sån som jag tycker om är: ge dig all din passion och kärlek i samma sekund som du kan tänka dig att släppa taget om det. Och den är så här: men om jag fyller det med allt jag vill och all min kärlek och passion och sen släpper taget om det, är det fortfarande värt någonting? Och om jag vet att jag ska släppa taget om det, kommer jag kunna ge det all min kärlek och passion? Och den går att applicera på konst, den går att applicera på sökande, på idéer, den går också att applicera på relationer. Jag kan ju inte garantera att min sambo kommer vilja fortsätta vara tillsammans med mig, men det ska ju inte hindra mig från att ge det mitt allt. Så den typen av paradoxala små finurligheter tycker jag väldigt mycket om. Och lycka är inte en sån.
Det var intressant, för jag gjorde en tv-pilot ett par veckor sedan, med en snubbe som heter Mukhtar Amadase, som bor i Hare Krishna-templet här söder om stan. Mm. Och jag frågade honom just om målet var lycka. Och det förvånade mig att han sa att ja, men det är en del av det. För att jag tänker att det som förvånade mig var att de verkar inte så jävla lyckliga. Fastän de är liksom munkar.
Mm.
Så.
Mm.
Men jag tänker att det finns någon sån konstig clash i mig då. För att jag tänker att när man ser Hare Krishna munkar på stan, de verkar så jävla lyckliga för att de får spela på sin lilla cymbal eller liksom sprida sitt budskap och dansa sin dans. Liksom. Men jag vet inte, det ställde till det i huvudet på mig att liksom... För jag trodde lycka, precis som du är inne på, att det är för banalt nästan, och det är för flyktigt också.
Jag tror snarare att det blir förvirrande och konstigt för att vi har en bild av vad lycka är som jag inte vet om den överensstämmer med vad ursprungs idén. Eller bara det att det är en idé tycker jag är ganska svårt och svåruppnåeligt. Jag menar det du beskriver om en Hare Krishna-anhängare med en tamburin på stan så, som hoppar runt och dansar och uttrycker glädje. Men det kan jag verkligen relatera till. Alltså uttryck av glädje, såklart. Det är klart att jag vill då och då känna glädje. Jag vill också då och då känna sorg. Jag vill också då och då tillåta mig att känna tomhet och meningslöshet. Och i hela det här spektrat att få vara alla de här olika delarna som jag bär på, som vi alla bär på, där finns det någonting. Jag vet inte om jag skulle kalla det för lycka. Men det finns personer som jag tycker hjälper mig att få vara mer av mig själv och i alla de olika facetterna. Och av någon märklig anledning som dyker Tove Jansson upp och Astrid Lindgren. Det kanske är bara för att jag har varit inne mycket i skrivandet och berättandet och läst en hel del barn- och ungdomslitteratur. Och just det här, jag tycker det är spännande med berättelser som utforskar mörker, speciellt för barn och unga. Och det gör Tove Jansson och Astrid Lindgren med bravur. Och kan sakna det lite idag.
Läser du för att du ska, ska du skriva någonting för yngre målgrupp?
Kanske. Ja. Jag skriver en berättelse just nu där det är tre huvudpersoner som är av det yngre slaget.
Okay.
Och det finns en hel del mörker. Sen vet jag inte om det blir en ungdomsbok. Men jag rör mig i det fältet just nu. Mm. Så jag är väldigt intresserad av vad det finns för berättelser. Jag är också väldigt intresserad av vad läsning gör med hjärnan och hur det påverkar oss. Vi hade en diskussion i morse om det här klassiska, du vet, den har pågått i flera år nu, är boken på väg ut? Och jag menar, böcker har ju räddat mig, det har ju räddat mitt liv. Och jag tror att det är så mycket mer än bara en bok. En bok är så mycket mer än bara en bok och bara en berättelse. I och med att jag har läst mycket böcker så har jag också utvecklat ett språk, både ett yttre språk där jag kan kommunicera med andra, men också ett inre språk där jag kan bygga egna inre världar. Jag kan också sätta ord på mina känslor istället för att använda nävarna eller våldet och uttrycka sorg och ilska och komma i kontakt med mina känslor. Det om något vore väl värdefullt att fortsätta prata om idag när kanske många av oss upplever att många äldre män fortfarande är arga små våldsamma pojkar. Mm. För våldet är ett språk i brist på annat, tror jag. Och jag har ju varit där emellan. Jag har ju använt våld som språk och använt språk som språk. Och båda försöker ju förmedla någonting.
Mm. Hur är du med skrivandet? Återkommer du till det hela tiden? Kan du skita i det?
Nej, jag kan inte skita i det. Nej. Jag tror att det är den starkaste konstanten i mitt liv.
Men hur ser det ut då? Liksom, skriver du varje dag?
Ja. Eller? Ja. Jag skriver varje dag.
Skriver du alltid för något?
Nej. Nej, jag har en massa olika små dokument i en mapp. Och jag skriver digital dagbok. Jag har en sån här mejltjänst som, jag har glömt vad den heter nu, men den hette O-Life förut, nu heter det något annat. Så jag får ett mejl varje dag där det står, vad gör du? Och så svarar jag på det mejlet och sen lagras det.
Ja, vad spännande.
Så det är jätteskönt, jag har ju det sedan några år tillbaka med det som hette O-Life förut. Och nu har de bytt namn eller ditt annat företag. Och sen så har jag ett flow-dokument i min skrivmapp. Och där går jag in och så börjar skriva utan att tänka. Och sen skriver jag... Jag börjar skriva haikus igen och sonetter. Och mycket på Facebook och blogg och krönikor. Och det är mitt sätt att förhålla mig till världen och till livet. Och sen så ibland så blir det låttexter eller böcker eller föreläsningsmaterial eller annat. Men skriver hela tiden, absolut.
Du är väldigt bra på det.
Tack snälla.
Är du uppe i 10 000 timmar?
Ja, jag är mer. Mycket mer än så. Ja. Absolut.
Vet du, det där är jävligt intressant tycker jag. Jag intervjuade Jonathan Safran Foer som berättade om när han sätter sig, de dagar han skriver. Mm. Ja, det gör han absolut inte varje dag, men när han gör det, då sätter han sig och skriver först, liksom, skriver ur sig om någonting som inte har med någonting att göra.
Ja, visst. Jag lyssnade på den intervjun för övrigt. Den är fantastiskt bra.
Tack så mycket.
Ni är jätteroliga ihop också. Ja. Älskar hans humor. Den är så bizarr och torr och märklig. Ja. Men uppskattar den. Och mörk.
Ja, verkligen.
Men det han gör är att skriva att, men lite som att få ur sig slagget. Och slagget tror jag ofta är en massa förväntningar och borden och kanske mentala tics. Eller för mycket respekt för skrivandet eller för idén. Så bara skriver du ur det. Och jag har med mig från när jag gick på skrivarlinjen på Fridhems folkhögskola. Där jag lärde mig att förhålla mig till skrivandet på ett väldigt hantverksmässigt sätt. Jag är ju från den här liksom Stephen King-skolan av att bara skriv, skriv, skriv. Då blir du en författare. Mm. Så jag skriver väldigt mycket. Och just det här att Jag har ett dokument, en sån här Word-mall. Det har 5 övningar. Och ibland går jag in i den och så bara gör jag de här övningarna. Och första övningen är, titta ut genom fönstret, vad ser du? Mm. Så skriver jag ett stycke om det. Och den andra är, lyssna på en låt och översätt låten från engelska till svenska eller svenska till engelska. Och den tredje är, fortsätt på meningen, när världen gick under stod jag på ICA. Så gör jag de tre. Och det är som att så här, värma upp eller stretcha.
Jag tror inte att det var 5.
Jag kommer inte ihåg de 2 sista. Jag gillar att det var det du tog med dig. Ja. Du sa 5.
Ja, vad fan. Det ska vara rätt. Jag har OCD. Nej, jag har inte det. Men jag odlar min OCD, har jag märkt.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja. Vet du, nu när vi pratar om lycka så tänkte jag på det faktum att den mest liksom rättvisande termometern på lycka, tänker jag, är frånvaron av olycka. Mm. Eller frånvaron av ångest i mitt fall.
Mm. Mm.
Och nu tänkte jag så här på att fan, jag har inte haft så mycket ångest på sistone.
Mm.
Det är så jävla skönt. Jag tror att det är för att jag har haft för mycket att göra. Jag har inte haft tid att ha ångest. Och nu skulle jag säga någonting vettigt om det. Som...
Jag får fortsätta på det.
Ja,
för jag kan känna igen det rakt av.
Mm.
När jag ägnar mig åt arbete, och speciellt när jag ägnar mig åt arbete tillsammans med andra eller i relation till andra, när jag får veta vad människor har för problem eller behov och får vara med och bidra till det, då har jag ingen ångest överhuvudtaget. Och det kan vara att jag sitter och samtalar med andra, att de berättar om vad de håller på med, och så kommer jag tänka på att, vänta lite, just det, du sysslar med det här projektet nu, jag känner ju en person som, jag kopplar ihop er apropå mitt nätverk. Jag tror att mitt nätverk har kommit till av att jag hela tiden har hittat människor som jag är nyfiken på, och sen har jag börjat koppla ihop folk. Så jag gillar att förtäta kontakterna också i den här sociala ekologin på något sätt. Och när jag gör det så känns det meningsfullt, och då har jag inte ångest. Ångesten får jag när jag sitter och funderar på mig själv. När jag funderar på, vad vill jag?
Mm.
Vad behöver jag? Vad får jag ut av det här? Och då tar det stopp, och det trycket som uppstår i det stoppet, det tror jag är enorm och massiv ångest. Jag tror att rätt mycket av den psykiska ohälsan, inte all, men en hel del av det trycket är för att vi hela tiden funderar och tänker på oss själva som individer.
Mm.
Jag tror inte vi är gjorda för det. Jag tror någonstans är vi gjorda för att vara tillsammans. Och där får du fortfarande vara. Du får vara introvert och du får vara extrovert och du får vara precis som du är. Men att sitta och fundera på hur blir jag lycklig, hur blir jag lycklig, hur blir jag lycklig, tror jag är en källa till extremt mycket ångest.
Mm. Ja, det tror jag absolut. Men du nämnde ju att du jobbar liksom parallellt med flera olika spår.
Mm.
Men har du fler bokprojekt också?
Jag hade det. Jag började med det när jag hade släppt Hej syster, och när Hej syster kom ut och jag fick liksom vara lite i tomrummet efter så gick det ganska fort i att få energi till att börja skriva på nya bokidéer. Och då satte jag igång med så här tre nya bokprojekt. Inte för att jag nödvändigtvis skulle köra de här tre tågen samtidigt, men jag skapade tre idéer. Och så skrev jag lite i varje idé, och sen så till slut kände jag, men av de här tre så är det den här idén som jag vill ägna mig åt nu ett tag. Så nu ägnar jag mig helhjärtat åt en bok.
I det här med det disciplinerade, att du skriver varje dag liksom, är du på den varje dag också då?
Inte på boken,
nej.
Men några gånger i veckan, absolut. Och det är både att sitta och skriva, men det är också att göra research, att läsa liknande litteratur, att prata med människor, att förstå. Just nu är jag väldigt nyfiken på dramaturgi och berättelsestruktur och karaktärsgestaltning. Och jag var på ett så här, 3 dagars seminarium med Robert McKee, som har skrivit den här storytelling-bibeln, Story.
Okay.
Och försöker hitta den typen av sammanhang och ja, men förebilder och människor som är duktiga på att berätta en historia. Mm. För jag kommer ju mycket ifrån, kan man säga, det formulativa, eller att sätta ord på saker, att jobba med spetsiga metaforer eller ägna mig åt det poetiska i språket. Och så har jag skrivit mycket för scen, du vet, poetry slam och låtar, och det är ju så här 3 minuters kickar, men en berättelse är ju en mycket längre båge. Den är mycket mer komplex. Så det håller jag på att lära mig nu. Hur berättar jag en historia från A till Ö på 300-400 sidor? Skitspännande.
Svårt, antar jag.
Ja. Men det är också tålamodet och det lågmälda tragglandet under 1, 2, 3 år. Och det är utmanande.
En grej som återkommer ofta kring dig är ju att du är något slags entreprenör. Eller du är vd för något, va?
Det där är ju så märkligt. Jag tror att det där är ett sånt epitet som jag har fått kastat på mig.
Okay.
En entreprenör är ju en person som bygger ett bolag på en affärsidé eller en tjänst eller en produkt och sen jobbar med det eller driver flera olika bolag. Och det gör inte jag. Okay. Men ändå envisas ju folk med att kalla mig för entreprenör, för att jag tjänar pengar på saker jag gör. Mm. Sen är jag är delägare i en handfull bolag i någon slags här liten procent, och där är jag med som bollplank eller som rådgivare i vissa mer kreativa eller innovativa processer. Men jag skulle nog inte kalla mig för entreprenör. Andra skulle nog fortsätta göra det, men jag vet inte fan.
För att jag fick för mig att du var liksom, för det kändes så, alltså som att du var med på någon jävla byrå. Är du med på någon jävla byrå?
Vi började bygga en byrå för några år sedan, och jag insåg hur horribel jag är som chef, så jag la ner det.
Okej. Vad heter den?
Dost.
Okej.
Det betyder kompis på persiska.
Apropå persiska, så tänker jag att jag vet inte om du någonsin har sagt ordet i det jag har hört eller läst om dig, men jag tänkte på det här med taruf. Det är så jävla häftigt begrepp, och du skriver i Hej syster att liksom, att komma hem till dig när du var barn, det var inte som att komma hem till de andra liksom. Att det var inte bara det att man fick inte vänta på rummet, utan man skulle äta och det skulle trugas, så att säga. Hispitcha taruf.
Taruf betyder ju egentligen att truga, och jag tror att kanske en äldre generation svenskar kan känna igen det, och det är någon slags socialt spel. Jag säger, här Kristoffer, ta lite bullar, och du säger nej, jag ska inte ha, så säger jag, men jo, ta för dig, och du säger nej. Och det finns ju i den svenska kulturen också, men enda skillnaden är att iranierna har gjort en sport av det. Det är liksom VM i taruf. Och dessutom, om du blandar upp det med det persiska martyrskapet, så kommer det i uttryck av ganska märkliga begrepp. Till exempel, när du kommer hem till mig så säger jag inte hej välkommen, utan jag säger jag är din slav och jag är din dörrmatta, trampa på mig här, ta min fru, ta mina barn, ta mitt hus. Det finns någonting där som är både hysteriskt roligt, men det är också en mörk typ av humor, för att i den persiska kulturen, det är väl vårt sätt att liksom docka an till Luther, kan jag tänka mig. Och vi säger kanske inte alltid saker vi menar, och sen så finns det en bitterhet efteråt. Det finns ett martyrskap som till viss del kommer från den persiska kulturen, men som kanske har spetts på av islam också till viss del. Att vi ska hela tiden underkasta oss varandra. Det finns någon jantighet och en viss dos Luther i det. Och jag har sett baksidan av det i min uppväxt. När du offrar dig och sen går du och knyter handen i fickan och har en ganska giftig och bitter energi gentemot andra. Och det vill jag inte liksom fortsätta göra, utan jag tycker det är fint att få bjuda och få ge. Och sen så vill jag säga stopp ibland och säga nej, nu behöver jag det här. Mm. Och försöka hitta en balans i det. Jag tycker fortfarande att det är lite svårt.
Ja, men det kan jag förstå. Jag tycker det känns som att vi behöver lite mer tarof kanske. I det här stockholmska i alla fall. Liksom, mm. Som är, ja men vad fan. Jag bor i en bostadsrättsförening där man liksom får dra ett hej ur sina grannar.
Mm.
Det är inte mycket tarof där. Fan, jag hade svårt att uttala det, kände jag. Jag sa fel först.
Tarof.
Tarof.
Mm. Ja, bra.
Ja.
Nej, men undra om det är samma sak, tänker jag.
Nej, det är det väl inte. För att den dag jag kanske behöver någonting, då kanske det är en annan grej. Liksom.
Mm. Jag upplever ju svenskar som väldigt hjälpsamma och lojala. Att det finns i den svenska kulturen, att det finns en hjälpsamhet och en lojalitet. Och bara för att iranier trugar betyder ju inte att de är hjälpsamma.
Okay.
Det finns många bittra kvitton där bakom.
Mm. Mm. Men jag tänker mig att... alltså, jag kanske romantiserar det för att jag tänker att vi... Ja, men jag skrev någon gång på Twitter att jag ska starta artighetspartiet Solidaritet.
Mm.
För att jag tycker att vi är för jävla dåliga på artighet. Liksom helt vanlig sån common sense-artighet.
Mm.
Att man inte släpper en dörr utan att titta över axeln ifall det kommer någon. Eller liksom, ja.
Mm.
Det där stör mig något så in i helvete. Men det kanske släpps dörrar även i Iran, så att säga.
Ja, kanske. Men än en gång, det finns där skuggsidor av båda, kan jag tänka. Och jag uppfattar det du säger om vi ska nu generalisera den svenska kulturen, så kanske det finns en försiktighet och en blygsel och inte så mycket en dryghet eller arrogans, utan mer inte trampa andra på tårna, kanske inte störa. Och då kan det uppfattas som någon slags asocial icke-förmåga. Jag tror att till exempel min pappa uppfattade nog svenskar som avståndstagande och att de inte ville ta kontakt med honom när vi kom till Sverige. Och så efter ett tag så insåg jag att shit, det är inte så enkelt. Det är inte så lätt förklarat. Utan det finns en blygsel och kanske en överförsiktig respekt. Och då, pappa, då kanske du får ta första kontakten. Och då brukar det vara ganska schysst.
Mm. Och en sak på det här. För att, hur många språk talar du?
Jag pratar farsi, jag pratar svenska och engelska.
Jag intervjuade en snubbe en gång som bodde i New York, och det var så tydligt för mig, för att jag kände honom när vi bodde i Sverige båda två, och sen flyttade han dit, och jag tyckte att det fanns en diskrepans i hans persona liksom, på engelska visar vi den svenska. Finns det tre olika sidor av dig beroende på vilket språk du pratar?
Absolut, ja. Definitivt.
Kan du sätta ord på det?
Svenskan är jag tryggast i, så då vet jag vem jag är. Medan engelskan vet jag inte lika mycket vem jag är, vilket gör den mer explorativ och mer utforskande, och jag kan vara lite något annat. Och i persiskan så är jag väl, om jag skulle rangordna hur trygg jag känner mig i de respektive språken, så är det väl svenska, engelska, persiska. Och min osäkerhet i persiska gentemot en massa gamla skuld- och skamfaktorer i hur bra persiska jag borde kunna prata gör mig också kanske lite mer försiktig. För jag har åkt på lite smällar när jag varit tillbaka i Iran och blivit kallad för turist och blivit lite skrattad åt för att jag försöker prata någon slags artig persiska, och de bara, åh, vad gulligt, lilla svennen.
Mm. Men det där är också intressant. Jag tror jag intervjuade bröderna Lok kring det, som vars föräldrar liksom flyttade från Estland på liksom 50-talet. Så att den estniskan de pratar, den frös ju där.
Exakt.
Så att när man kommer tillbaka så är det liksom så här, jaha, vänta nu. Alltså, 50-talet ringde och ville ha tillbaka sitt,
exakt,
sin alltså, estniska.
Vi har haft en revolution. Kan du liksom prata postrevolutionärt?
Ja, exakt.
Mm.
Jag tänker att jag skiljer mig nog på engelska också. Att man är... Fast det är många svenskar som är liksom, att vi blir så glada av det där small talket i, när någon kallar en för darling på fiket. Liksom.
Jag älskar det. Att gå omkring i San Francisco är bland det bästa jag vet. Gå omkring på stan och folk hälsar, och det finns en annan... I den första kontakten så finns det en öppenhet. Sen vet jag inte vad som händer efter de första 10 minuterna.
Nej.
Så det kanske blir skitsvårt.
Ja, det där är jävligt intressant. Jag tänker att jag växte i alla fall upp där det var någon svensk konsensus kring amerikanernas ytlighet.
Mm.
Och jag tycker, nu har inte jag varit otroligt mycket i Amerika, men det lilla jag har sett så tycker jag att det handlar inte om ytlighet, utan det handlar om en brist på integritet. Alltså ganska ofta tycker jag i Amerika så kan du få reda på en livshistoria. När en svensk person hade sagt, ja, jag jobbar med vad det nu är, så har du redan, du vet redan den stora sorgen liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Man har ju också väldigt sällan någonting att förlora på att, så här, på vilket sätt blottar jag mig nu inför dig?
Mm. Jag tror det handlar om en tydlighet i spelregler. I Sverige så finns det andra koder som kanske säger dig någonting annat.
Ja, men den där måste väl du också tycka om att bryta mot. Att du liksom frågar den enarmade servitrisen hur det är att inte ha en arm.
Absolut. Eller? Men jag har inte så mycket spärrar där.
Nej, jag förstår det.
Jag försöker också hela tiden tänka på att göra det jag inte direkt vill göra. Så fort det kommer upp en sån, nej, det här kan man inte göra, så tänker jag, åh, nu gör vi det så ser vi vad som händer.
Mm. Och det brukar bli ganska okej, va?
Blandade resultat. Men det är också så här, det är inte som att testa mycket. Jag tror att jag är en person som testar mycket. Gör det inte modigare än andra. Det gör det nog räddare. Jag tror jag omsätter rätt mycket ångest och rädsla för att jag är så här hela tiden så här, nästan tvinga mig själv att skriva på checkar jag inte har täckning för.
Mm.
Och göra saker som jag egentligen inte borde eller får. Och sen så i efterhand så folk kan bli skitförbannade. Jag menar, jag har ju försökt vara väldigt innerlig i de första 5 minuterna i möten med människor. Vissa uppskattar det. Och sen andra märker jag blir, oh, nej, nej. Det där gick inte hem. Vissa har till och med sagt ifrån. Jag var på ett, jag menar, så här, vanligt så här, lära känna en intressant personmöte i Malmö precis när jag hade flyttat dit. Och så det första jag började fråga så här, hur är din relation till döden? Varpå hon säger, jag uppskattar inte dina påträngande frågor.
Ah, wow.
Och jag sa också att okej, vad fett att du säger det, tack. Ah. Men det var ju inte som att hon ville liksom träffas igen.
Nej.
Och det fanns ingenting liksom romantiskt i det mötet. Det var ett vanligt så här, nyfiket möte. Mm. Men hon var ju inte intresserad av att träffa mig igen. Så det finns ju en backlash av det också. Och jag bad om ursäkt och sa att det var inte min mening att vara påträngande eller så.
Fast jag tycker ofta den där, liksom, ibland, ofta är det ju förlösande att man bara så här, ja, fast nu har du bara en arm.
Ja.
Jag förstår att det är lite för hastigt på kanske och fråga dig om den. Men vad fan, jag är jättenyfiken.
Alltså på det stora hela så har jag kommit fram till att jag är okej med att göra fel. Jag har nära till att be om ursäkt. Och det är så få tillfällen där det blir så det är värt det.
Mm. Du, vad tjänar du mest pengar på? Föreläsningar?
Absolut.
Mm. Du är ju, verkar väldigt framgångsrik i det ju. Hur kom det sig att det blev så från början?
Jag har föreläst sedan jag var kanske 18 och det var en klassisk liksom Navid. Ah, hej, kan du komma hit och prata om det här? Absolut, och så höll jag på och så tänkte jag, vad fan jag har gett mig in på. Och det var jag 18 bast och så skulle jag iväg på någon gymnasieskola i Kalmar och prata om kreativt skrivande. Och så gjorde jag det och så fick jag en slant för det och sen har jag fortsatt göra det av och till. Så startade jag en blogg 2009 tillsammans med ett gäng kompisar som heter 365 saker du kan göra. Och efter den bloggen så fick jag väldigt mycket förfrågningar om att börja föreläsa om kreativitet. Och då kom jag in i näringslivet och började föreläsa om kreativt ledarskap, om innovationsprocesser. Och det var liksom andra pengar i det än kreativt skrivande för en gymnasieskola i Kalmar.
Mm.
Och sen så höll jag på med det lite fram och tillbaka. Upplevde jag kanske inte satsade fullt ut på att bli riktigt bra på det. Jag gjorde lite med vänsterhanden för att det funkade. Det var tillräcklig nivå. Och sen så hörde jag talas om en man som heter Pontus Ströbeck. Som jag tänker mig att du kanske känner också.
Mm.
Och fick veta att han har jobbat med ett gäng andra föreläsare. Och de har blivit väldigt mycket bättre. Och så bad jag honom att, kan inte du komma och kika på mig och ge mig respons och säga vad jag kan bli bättre på. Och han är ju ganska rå i sin feedback. Vilket jag både skräms av och uppskattar. Och efter att jag började jobba med Pontus så blev jag sjukt mycket bättre som föreläsare. Och därefter när jag hade blivit levlat upp lite så blev jag signad på en agentur som heter Roa. Och de har också hjälpt mig att bli mer professionell i mitt föreläsande. Så jag gör färre och bättre föreläsningar och får mer betalt. Vilket gör att jag kan utifrån den ekonomiska tryggheten ägna mig åt projekt som kanske inte ger några pengar alls och som jag inte behöver tänka så mycket på kring ekonomin. Så det är fett. Det är jag väldigt tacksam för.
Ja, det förstår jag. Och nu för tiden då, vad föreläser du om?
Nu pratar jag ju mycket mångfald och integration, inte utifrån ett representationsperspektiv eller inkvotering i styrelser, utan jag pratar om samtalet kring mångfald, samtalet kring integration. Hur kan vi skapa trygga miljöer där vi kan prata om fördomar, om rädslor och egentligen hjälpa människor att vara i de här kladdiga, lite socialt kaotiska och utmanande samtalen. Och sen så föreläser jag om kreativitet fortfarande rätt mycket.
Ger det dig någonting?
Ja, jag älskar att stå på scen till att börja med. Det är jätteroligt. Dels att jag får prata ut mina tankar högt och testa dem på en live-publik. Så jag kan relatera väldigt mycket till komiker och till stå upp. Liksom att du provar ditt material, och det gör jag hela tiden. Jag är väldigt inspirerad av stand-up-komiker och lärde mig ganska tidigt av både Magnus Betnér och Henrik Schyffert att så här, skriv en idé du har, testa den på publiken och utifrån publikens respons så kan du iterera och vässa den idén. Och sen så har jag ju varit musiker, så jag är ju van vid konceptet jam. Så jag jammar mycket på scen.
Okay.
Och leker mycket med publiken och testar saker utifrån responsen, så märker jag att det här tog skruv, det här landade inte, gå hem, skriva om och komma tillbaka.
Mm.
Och sen är det ett sätt för mig att dela med mig av alla möten och idéer och böcker och dokumentärer och innehåll som jag omsätter under mitt eget sökande. Och det känns meningsfullt att ge tillbaka det, att dela med sig av det.
Mm. Ja, men det förstår jag. Det låter ju fan superfett.
Mm.
Vem är bäst på att föreläsa?
I Sverige?
Ja, till exempel. Är du topp 5?
Nej, det skulle jag inte säga.
Okej.
Okay. Jag tycker Per Holknekt är väldigt duktig. Jag tycker Anneli Pompe är väldigt duktig. Du har haft båda två med, eller hur?
Anneli Pompe vet jag. Det var första gången i mitt liv jag hörde hennes namn.
Äventyrare, okay. Bergsklättrare och djupdykare.
Ja, okej.
Okay. Fantastiskt spännande person. Och sen så en av mina absolut bästa vänner, Gustav Josefsson, tada. Nu när han gifte sig så la han och hans fru till tada som efternamn.
Okay.
Och det säger rätt mycket om honom som person.
Ja.
Han pratar mycket om artificiell intelligens, om framtiden, om förändring. Så han är sjukt bra. Det är de jag kommer på just nu. Ja, Katarina Blom. Katarina Blom är fantastisk och pratar om psykologi.
Spännande.
Det finns många duktiga svenska föreläsare.
Mm. Du, jag har ju inte sett dig live, men jag har sett dig på YouTube.
Mm.
Du har ju ett jävla självförtroende, känns det som.
Mm.
Har det alltid varit så?
Nej. Inte alls. Det är ju någonting jag har övat upp på scen. Första gången jag stod på scen så var det på elevriksdagen i typ Norrköping. Så jag var där med Göteborgsdistriktet och med elevorganisationen, och så var det någon i mitt gäng som uppmanade mig. Jag tror att jag och Gustav Fridolin satt och typ käkade kinderägg och satt och snackade om hur fel det är med läxor. Varför ska barn behöva ta med sig jobbet hem? Mm. Så sa han, jag bara, du, skriv en motion. Ja, fett, jag skriver en motion. Ja, bra, gå upp och presentera den. Va? Gå upp och presentera din motion, stå för den. Gick upp på scen, 16 bast, och bara, jag tycker inte att barn ska behöva ta med sig läxor hem. Och så fick jag liksom respons och energi och applåder, och gick därifrån så kände jag, ah shit, det här var fett. Det här var någonting. Och sen i samma veva, jag tror det var runt 15-16 också, så provade jag Poetry Slam för första gången och stod på scen och läste dikter, och det var en liknande känsla. Jag får människor att lyssna. De lyssnar på min berättelse. Wow. Och sen har det fortsatt.
Men kidsen har ju fortfarande läxor.
Ja, tyvärr.
Ja, verkligen. Men vad fan, han är väl utbildningsminister nu, Gustav? Han kan inte ha lyssnat så noga.
Ja, men vi gör en shout-out till Gustav nu att liksom sätta den här motionen i verket.
Ja, verkligen. Det är dags. Du, jag tänker att om man som 16-åring testar spoken word, då vittnar ju i alla fall om något slags orädsla, va?
Mm. Eller naivitet eller dumhet. Liksom.
Mm.
Som sagt, jag tror inte att jag har ridit på någon slags orädsla, utan mer bara tagit beslut och inte varit särskilt medveten om vad det innebär för mig.
Är du impulsiv?
Ja.
Ja, det verkar lite så.
Mm.
Och att det ibland har ställt till det för dig.
Absolut. Det är verkligen både och.
Ja.
Men det är värt det. Det är jag hela tiden kommer tillbaka till. Jag hade inte velat ha det på något annat sätt.
Men Poetry Slam-grejen, kom den och gick? Eller finns den fortfarande?
Nej, det är jättestort.
Okay.
Speciellt lokalt.
Ja.
så är det fortfarande en slags trampolin för unga att stå på scen och ge röst åt sina berättelser.
Du gör inte det längre.
Nej. Mm. Jag älskar rörelsen. Vi har många kompisar som har fortsatt i den. Oskar Hanska till exempel, som vi började väl tillsammans ungefär. Och han har fortsatt och varit ute i världen och kört och är svinduktig.
Mm. Jag vet att du fick ju någon panikattack på något Vipassana retreat. Mm. Har du varit uppe i sadeln igen?
Nej.
Okej.
Jag har inte vågat.
Nej.
Min flickvän ska göra det nu i vår.
Okej.
Mm. Så hon får ta den för teamet.
10 dagar?
Ja.
Ja. Ja, det verkar.
Har du gjort det?
Nej, jag har inte det.
Är du sugen?
Ja, det får man säga. Men jag tycker det verkar så jävla jobbigt. Alltså, om det skulle hända min familj någonting eller så, mm. kommer jag få reda på det då?
Ja, absolut. Okay. Det finns en nödtelefon som man kan ringa till.
Ja, ja. Cool.
Men jag tänker att även om jag fick en panikångest, eller jag fick en panikångestattack efter 5 dagar och avbröt och åkte hem, och det kan låta som, ja fan, det där gick inget bra för dig, eller det där var inget bra. Det är ju bland det bästa som har hänt mig. Det var ju en slags existentiell örfil som fick mig att vakna upp och bara, vad fan är det här? Vad är det som gjorde så ont? Och sen har jag försökt hjälpa mig själv eller liksom hitta andra möjligheter att kanske hitta hem eller läka efter det.
Vad var det som gjorde så ont då?
Jag vet fortfarande inte.
Okej. Hur mycket tid har du lagt på terapi?
Jag började gå i terapi första gången när jag tror i samband med min panikångestattack där på Vipassana. Det var kanske 10 år sedan.
Okay.
Och har gått av och till sen dess och gått i KBT. Nu går jag i psykoanalys, vilket är en helt annan upplevelse.
Wow.
Så 3 gånger i veckan, mm. barsk äldre kvinna som inte är så KBT-ig. Och det är smärtsamt upplyftande och gediget i arbete. Mm. Verkligen. Det är...
Ger hon dig någonting? Alltså får du... För min bild av det är att du kommer dit, lägger dig på soffan, hon står någonstans i bakgrunden och sen så kör du bara.
Ja, hon ställer frågor, absolut.
Ja, hon gör det. Okay.
Definitivt. Och det finns ett guidande. Hon är trygg och hon är bra på att hålla space för mig. Mm. Men det finns en skillnad i klang jämfört med KBT. Där KBT är ganska så mjuk och symptomlindrande. Och jag är glad att jag gick i KBT för att det möjliggjorde att jag senare kunde ta mig an ett djupare arbete med psykoanalysen. Så det är inget fel på KBT överhuvudtaget. Men jag upplever inte att det går på djupet på samma sätt som psykoanalys.
Mitt problem med KBT har väl varit också att jag vet inte vad som är fel. Alltså jag har nästan aldrig vetat vad som är fel. Mm. Jag kan inte härleda min ångest. Och då tycker jag liksom att det är jävla svårt. Jag har haft några sådana tydliga. Liksom. Jag hade problem med svartsjuka förut. Mm. Den kunde jag gå dit med. Mm. Och då kunde vi jobba och då kunde vi få resultat. Och det var jävligt härligt. Mm. Men när det är den här allmänna, så här, vad fan ska jag göra med mitt fucking jävla liv? Mm. Den är lite svår för en KBT-terapeut.
Ja, det tror jag.
Mm. Du, vill du berätta om din stränga telefonpolicy? Eller du nämnde någonting i uppvärmningen som jag tyckte var spännande.
Både jag och min flickvän Victoria la märke till att vi lade väldigt mycket tid och uppmärksamhet på våra mobiltelefoner och på Facebook och på sociala medier och på våra datorer. Och mycket energi det tog. Jag tror inte att vi är de enda två som känner så. Jag tror att du kan känna igen det. Jag tror att du som lyssnar också kan känna igen det. Det som sen slog oss var att så fort vi var utomlands eller vi var väg och reste, så plötsligt så fanns där en helt annan närvaro. Och det var möjligt att ha en annan typ av samtal. Och så fort vi kom hem igen så hamnade vi i det här upptagna hamsterhjulet av ping och surr och flöden som gjorde oss dumma. Vi kände oss dummare och mindre närvarande för varandra. Och då började vi prata om hur vi kunde göra själva. Bara, vad kan vi göra hemma för att göra det lättare för oss att vara tillsammans och att ägna mindre uppmärksamhet åt allt det som surrar och pockar på vår uppmärksamhet. Så då började vi att testa allt ifrån att ha ett mobildagis. Så att när vi kom hem så stängde vi av telefonerna eller undan dem. Började lämna datorerna på jobbet, på kontoret. Att senare på kvällen inte plocka upp telefon eller dator, utan att använda kvällarna för att umgås och kanske till och med varva ner tillsammans och vara tillsammans. Och jag märkte en effekt på mig själv, jag märkte en effekt på vår relation, jag märkte en effekt på relationen mellan mig och min dotter. Och när Sigrid säger till mig: pappa, jag tycker det är så skönt att du inte har din mobil lika ofta, då slog det mig hur värdefullt det var. Och jag började läsa böcker igen. Jag började ägna mer tid åt att träna, meditera, yoga. Det var inte så lika svårt att lägga tid på att laga bra mat. Det var så mycket som fick plats när det här stora monstret försvann. Och Victoria blev så tagen av det som hände med oss att hon sa upp sig. Och sa hon: det här vill jag göra, det här vill jag ägna mig åt. Jag vill liksom göra research och forska och hjälpa andra med det också. Jag tror inte att vi är de enda som behöver hjälp med det här. Så det gjorde hon i början på 2017. När vi kom hem från en surf- och yogaresa i Costa Rica. Så sa hon: nej, nu räcker det. Så hon sa upp sig, kastade sig ut. Hon har aldrig gjort något sånt innan. Och så startade hon OAS. Och syftet med OAS är helt enkelt att skapa små oaser i vardagen där vi kan få vara i fred från det som stör och få lättare och närmare till att vara tillsammans. Så nu gör vi det här ihop och hon är ute och hjälper företag och grupper med att skapa en lugnare arbetsmiljö. Att, till exempel så har vi gjort en grej nu i Malmö, en tyst after work som heter Off the Work. Jag vet, göteborgarna i mig fick komma fram och konceptualisera lite. Och det är väldigt enkelt. Du kommer till en plats där du lämnar in din mobil, din klocka och din dator och allting som pockar på din uppmärksamhet och driver dig framåt. Och så stänger du av. Och så är du i tystnad tillsammans med 40-50 andra främlingar i ett par timmar. Mm. Det finns en touch av vipassana eller tystnadsmeditation i det. Men det har inte alla de här, du vet, shanti-shanti känslorna eller du vet, det är inte exotiskt, det är inte att det måste vara en viss indisk musik eller vi måste ha de här liksom halsbanden på oss, utan det är en slags, hade Kamprad designat mindfulness, du vet, för de många människorna, så tror jag att det hade varit lite det vi försöker göra med OAS. Och det är så fett att se hur stor längtan det finns till att bara få vara tillsammans i tystnad. Det kommer liksom hur mycket folk som helst.
Vad kul.
Ja?
Succé.
Ja.
Tar ni betalt?
Inte för den tysta after worken, men definitivt ute på företagen.
Ja, jag förstår.
Så det är lite Robin Hood-affärsmodell där också.
Cool. Du, vad har du i pipen? Vad har du framför dig?
Just nu skriver jag på min bok och det känns väldigt roligt. Och så hjälper jag till en hel del i arbetet med OAS tillsammans med Victoria. Sen podden med Björn tycker jag är otroligt givande. Och jag vill ha en egen intervjupodd. Jag är inspirerad av dig, jag är inspirerad av Joe Rogan som jag tycker gör en fantastisk podd. Så någonstans i år så kommer jag starta det. En slags intervjupodd med lite längre samtal där jag ska försöka bjuda in människor som inte tycker som jag. Och försöka hitta ett sätt att prata om olikheter och polarisering. Jag upplever att det finns ett stort behov av det då.
Är Jimmy kontaktad?
Ja, men han är ju inbjuden. Han vet att vi ska ses igen och prata. Definitivt.
Ja, vad kul. Du, vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera dokumentären The Work. Mm. Jag vet inte om du har sett den.
Nej, jag har inte gjort det. Den står på listan.
Mm, absolut. Och sen så vet jag att man får tips om en gäst eller någon du ska,
ja, precis. Det är intervjua. Nästa fråga. Ja, vem borde jag intervjua?
Björn Natthiko Lindeblad, såklart. Mm. Rakt av. Det är märkligt att du inte haft med honom innan.
Ja, jag får bättra mig.
Mm. Oh, får jag säga en sak till?
Ja, det får
jag
gärna göra.
Jag vet att när Alexander Bard var med, ja, så tipsade han om att du skulle prata med Gustav Josefsson. Tada.
Mm.
Och det tycker jag också.
Ja.
Så där har du två tips.
Kanon. Tack så mycket.
Tack snälla.
Ja, Navid Modiri. Och på hans hemsida navidmodiri.com kan du läsa mer om det här nya projektet som han söker pengar för just nu. Podcasten Hur kan vi? Som med Kickstarter i skrivande stund är finansierat till dryga 75% i runda slängar. Gå in och bidra, vet jag. Och medan du gör det så ska jag berätta att nästa varvet bland annat kommer att låta så här.
Jag hade ju behövt kanske en psykolog eller ja, en terapeut eller någon att prata med överhuvudtaget som förklarar vad det här är. Men det var lite tabu med allting sånt. De var en tokig liksom.
Jajamensan, visst var det den omisskännlige Uno Svenningsson. Och du,
Jag har verkligen funnit glädje i att göra uppvärmning i videoform. Det känns liksom som en ny plattform. Och det enklaste sättet för dig att se dem just nu är på Instagram. Följ Triumph, Tore Rickard Ivar, Urban Martin Fredrik och Varvet, V-A-R-V-E-T. Där så hittar du dem enkelt. Och jag hoppas att du gillar dem lika mycket som jag gör. Tack för idag, vi hörs snart. Puss och kram, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.